When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand, och den heter Det underskattade sinnet, om människans okända förmåga att uppfatta dofter. Välkommen Jonas Olofsson.
Hej, hej.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så vi börjar där.
Ja, jag är professor i psykologi vid Stockholms universitet. Och jag forskar om luktsinnet och dess relation till våra känslor och minnen bland annat.
Den här boken då, har du någon hisspitch? Vad säger du att den handlar om?
Ja, men den handlar om luktsinnet i en ganska bred bemärkelse. Och utgångspunkten är att vi brukar anse att luktsinnet inte alls är viktigt för oss. Och det är en historia som går ganska långt bak i tiden. Varför vi underskattar luktsinnets betydelse. Men vad jag vill visa på då, det är alla sätt som luktsinnet faktiskt har en enormt stor betydelse för oss. Så jag tror att man kan lära sig någonting om människans psykologi, beteende utifrån den här till synes ganska snäva ingångsvinkeln då, som handlar om lukt.
Och du sa professor i psykologi skriver om luktsinnet.
Mm.
Det kanske ingen utifrån säger att en glasklar koppling.
Ja, jag tror många har uppfattningen att psykologi, det handlar om terapi. Så att det är klinisk psykologi. Och det är ju en del av psykologin, och en visserligen en viktig del av psykologin då, att man är psykolog. Men psykologiämnet är egentligen mycket större, och det angränsar ibland till vad man skulle kalla för hjärnforskning i vardagligt tal. Så man jobbar experimentellt. Tar in folk i forskningslaboratoriet och utsätter dem för olika saker och tittar på beteenden och reaktioner, även biologiska reaktioner, kroppsliga reaktioner, så vi mäter hur hjärnan aktiveras av olika sinnesintryck då. Och min forskning är en del av en perceptionspsykologisk tradition som är väldigt stark just på Stockholms universitet. Så vi har en tradition av att studera sinnesintryck och hur folk reagerar på sinnesintryck, hur vi minns dem och hur vi tolkar dem.
Mm.
Och inom den nischen så är luktsinnet då en ytterligare nisch. Så det är ett sinnessystem, och man kan tycka att det är liksom en väldigt smal nisch. Men vi vet relativt lite om luktsinnet jämfört med synen och hörseln som har studerats i mycket större utsträckning. Så vad jag och min forskargrupp vill göra, det är lite grann att jämföra hur de olika sinnessystemen fungerar Och på det sättet så kan man lära sig någonting mer generellt om hur våra hjärnor fungerar och hur vår psykologi fungerar. Så vi använder inte bara lukter i vår forskning utan även andra sinnesintryck.
Men det här med underskattad, vad lägger du i det?
Ja, men om man frågar folk vilket sinne som de helst skulle förlora om de var tvungna att förlora något, så svarar de flesta luktsinnet. Åtminstone var det så före covid-pandemin. Och det finns även undersökningar som pekar på att unga människor skulle hellre behålla sin mobiltelefon än sitt luktsinne. Ja, det finns en ringaktning skulle man kunna säga av vad luktsinnet är, hur det fungerar och vad det betyder för oss.
Mm. Det finns många missförstånd eller myter som jag också verkligen tänkte på när jag läste dem. Om det. Men jag vet inte vilken ände vi ska börja. Jag tänker på, vad tycker du? Ska vi prata lite om först hur luktsinnet fungerar kanske?
Mm. Gärna det. Luktsinnet är ju vår förmåga att uppfatta luftburna kemiska molekyler. Så i luften runt omkring oss så finns det en massa olika molekyler. Vissa av dem reagerar på då särskilda nervceller som har receptorer som uppfattar de här kemikalierna helt enkelt. Och de här luktreceptorerna, de sitter innanför näsan. De sitter inte i näsan utan de sitter innanför näsan i näshålan. Så innanför näsborrarna så finns det en liten portal kan man säga, eller en grotta. Och i taket av den där grottan så finns det två små områden, en på varje sida av näsan, som kallas för luktepitelet eller luktslemhinnan. Och där finns det då flera miljoner sådana här nervtrådar som går ut och de reagerar på luktämnena och skickar en signal upp till hjärnan. Och det finns mycket som är ganska häftigt med det faktiskt. Bland annat så är det så att vår skallbas, alltså kraniet, har små hål just där luktsinnet ligger. Så de här nervtrådarna går alltså genom skallbasen, genom de här små perforeringarna upp till hjärnan då, och luktbulben som sitter där. Och därifrån så skickas signaler in till centrala delar av hjärnan och då händer en massa spännande grejer.
Mm. Och det här med att man när du kom hem till mig nu idag, så kan du känna, man kan känna en ny doft när man kommer hem till någon.
Mm.
Och sen så slutar man tänka på det ganska direkt.
Precis. Det är en väldigt bra observation. Och det säger någonting om hur luktsinnet fungerar och vilken roll luktsinnet har. För luktsinnet är väldigt bra på att upptäcka nyheter, skillnader, förändringar. Så att om vi går ifrån en luktmiljö till en annan, till exempel när vi kliver in i någons lägenhet, då finns det alltså en annan doft i det utrymmet och det plockar luktsinnet upp och det reagerar vi på. Men sen så vänjer vi oss väldigt snabbt. Det här kallas för habituering. Vi vänjer oss både genom att de här luktreceptorerna blir avtrubbade så de slutar signalera, för de blir liksom uttröttade kan man säga. Men sen är det också en typ av psykologisk effekt att vi inte uppmärksammar lukter som finns runt omkring oss. Och poängen med det är ju att en ny lukt är ju potentiellt farlig eller så kan det vara potentiellt gynnsamt för oss. Det kan vara mat till exempel. Vi upptäcker en doft av något kaloririk mat på en restaurang runt hörnet till exempel. Mm. Eller så kan det vara en gasläcka eller en brand till exempel. Så det har överlevnadsvärde att upptäcka nya saker just när det gäller lukter. Så de lukterna som vi redan går omkring ibland, de är så att säga inte lika intressanta.
Nej.
Så luktsinnet är liksom utformat på ett smart sätt i den bemärkelsen.
Just det, att få oss att uppmärksamma nya, så att man liksom, vad är det här?
Precis.
Sen försvinner det.
Ja, och det är ju skillnad från synen till exempel. Vi slutar ju liksom inte att se en bokhyllan framför oss bara för att vi har sett den. så att säga.
Nej, nej.
Däremot så kan vi ju sluta att tänka på saker som vi har runt omkring oss med andra sinnen också. Så det är inte något som bara finns i luktsinnet. Men luktsinnet är väldigt, den här egenskapen är särskilt framträdande just för luktsinnet. Så det säger någonting om överlevnadsvärdet i de här kemiska förändringarna.
Mm. Och vad har du mer för funktioner då, när vi nu ändå är inne på det?
Ja, luktsinnet är ju väldigt starkt kopplat till våra minnen. Och vi lär oss att komma ihåg och tycka om olika maträtter till exempel. Och matens, det vi kallar för matens smak. Det här är en av de myter som du nämnde inledningsvis, att det vi kallar för smak är i själva verket mestadels lukt. Så att man kan lätt visa på det genom att hålla för näsan eller sätta en klädnypa på näsan när man äter någonting och man känner att smaken är förlorad. Men det som egentligen har gått förlorat då, det är en så kallad retronasal doft. Och med retronasalt så menar jag dofter som kommer bakifrån genom svalget till de här receptorerna som sitter i näshålans tak. De brukar vi beteckna som smaker, men det är ju själva verket lukter. Så alla de här nyanserna, jordgubb, banan, kaffe, det är mestadels lukt, det är inte en smak. Men, så att språket lurar oss att tro att luktsinnet inte är så viktigt.
Så dels då kan man känna lukt då, antingen genom näsborrarna eller genom svalget.
Precis.
Om jag äter en potatis, då känner jag både lukt och smak. För vi känner ju fortfarande av smak i munnen.
Ja, precis.
En kombination då, eller?
Det är en kombination, och det är en kombination av även fler sinnesintryck. Vi har taktila känselintryck i munnen, till exempel krispighet och sådär.
Mm.
Forskare har visat att ljudet, som, alltså hur det låter när vi tuggar på mat, det påverkar väldigt mycket hur vi upplever att det smakar. Så att om vi har en väldigt uppmärksammad studie då, när man lät folk äta chips, och så hade man en typ av ljudförstärkning med hörlurar, så att det lät liksom, antingen så kunde man få chipsen att låta mer i munnen eller låta mindre. Det påverkade väldigt mycket hur goda man tyckte att chipsen var. Så att man vill ha det här krispiga, det indikerar fräschhet, och det i sin tur då signalerar god smak och doft.
Mm.
Så att när vi äter så är det en oerhört mångfaldig sensoriska intryck. Mm. En mångfald av sensoriska intryck.
Och, jag minns att du skriver när vi är på restaurang, om någon frågar som var det gott. Och säger, ah, jo, men det var gott. Men det är också ett helhetsintrycket som gör att vi gillade det.
Precis. Och
alltså just, det kan vara personal, belysning, inredning, maten. Alltså allt
som, så det har varit det visar sig ganska lätt att liksom manipulera hur bra folk tycker att någonting smakar och luktar. Genom att det kan vara så här att man har lite tyngre bestick till exempel, eller en färggrad tallrik eller något sånt där. Så kan man i vissa fall få folk att tro att maten är liksom godare. Mm. Så att det finns såna här många exempel på hur lukt- och smaksinnet influeras av andra sinnen runt omkring.
Men om man bara det där med smak och lukt, vad är så att säga, hur ska man förklara det korrekt, just det där med att
smaken är ju också ett kemiskt sinne, men där har vi ju receptorer som sitter på tungan och till viss del utanför tungan, men i svalget och sådär,
ja,
i munnen, men mestadels på tungan så har vi de här receptorerna, och då är det ofta, kan man säga, vattenburna vätskor, där finns det kemikalier som de här receptorerna reagerar på. De ser lite annorlunda ut, det är lite andra molekyler som de reagerar på. Men det är också ett kemiskt sinne, precis som lukter. Så att de här, det är två kemiska sinnen. Om vi går väldigt långt tillbaka i evolutionen, innan vi hade näsor och munnar, så att säga, då var ju kemisk kommunikation, var ju det så att säga, det ursprungliga sättet att kommunicera med omgivningen på. Men då gjorde man ju ingen skillnad med lukt och smak, utan det här är något som vi kallar det för lukt och smak, eftersom lukten sitter i näsan och smaken sitter i munnen.
Men ska man säga, egentligen ska man säga då att lukten är en del av smaksinnet? Eller bara, jag tänker bara vad man, hur ska man...
Vi har inget bra gemensamt begrepp för det här, och det är lite jobbigt tycker jag. På engelskan så säger man flavor, och det betyder matens lukt, matens smak och matens textur till exempel. Så, och även om den har liksom kanske stickande eller irriterande eller brännande kvaliteter. Mm. Där kommer ett tredje sinne in i bilden som kallas för det trigeminala sinnet. Och det är alltså en nervreceptorer som upptäcker då när vi äter chilipeppar eller hackar lök eller äter mentol, tuggummi, en kylande känsla. Det är ett ytterligare sinne. Så att när vi äter och dricker så är det flera olika sinnen som samverkar. Men man skulle ju kunna säga att lukten är en viktig del av smaken.
Mm.
Men då...
Smakupplevelsen,
ja precis.
Mm.
Det är nog det bästa uttrycket kanske.
Nej, för jag märkte det när jag pratade med någon efter jag läst boken, att lukten är en del av smaken. Så bara, va? Vad menar du? Det var just så förklarar du.
Ja.
Är det mer kring funktion där som...
Jag försöker visa på i min bok att vi lär oss att tycka om vissa saker och inte andra. För att luktsinnet är väldigt kopplat till våra minnessystem. Och vi har inte, enligt mig så har vi inga speciella förprogrammerade reaktioner på vissa särskilda molekyler, utan det här är någonting som vi lär oss. Om vi blir sjuka av någonting, det kan vara en maträtt som visar sig vara kontaminerad, då kommer vi att bli illamående av den här lukten i framtiden, och det kan sätta ganska långvariga spår. Men det är alltså en inlärd effekt, och luktsinnet fungerar väldigt mycket på det här sättet. Vi har ett väldigt bra luktsinne. Men luktsinnet är också väldigt föränderligt. Så hur vi reagerar på lukter, det är väldigt mycket beroende på våra tidigare erfarenheter.
Mm.
Så det är en viktig aspekt.
Till skillnad då från emot att alla reagerar likadant på alla dofter?
Precis. Och att vi kanske har en genetiskt förutbestämd reaktion på vissa lukter. Mm.
Utan det är en stor del inlärning i det.
Ja, precis. Och där är det lite annorlunda mellan luktsinnet och smaksinnet. För när det gäller smaker, så om man ger en bebis en bäsk vätska, så reagerar de genom att vilja spotta ut den, trots att de aldrig har liksom känt den smaken förut. Så att det verkar vara en typ av väldigt grundläggande överlevnadsmekanism, att vi gillar inte bäsk mat eller dryck. Och det är därför som vi måste lära oss att gilla kaffe till exempel. Och om man börjar dricka kaffe så gillar man sällan liksom espresso, utan då vill man ha mjölk och socker i kaffet. Men sen kan man vänja sig av med det, men det tar lång tid.
Ja, men precis, det går att lära sig nya. En viktig fråga det här då blir ju förstås, som vad finns det för olika lukter?
Mm. Hur många lukter vi kan känna?
Ja, för där kan vi också känna olika många.
Ja, precis. Och det beror på hur många receptortyper vi har och hur många kombinationer. Så det är väldigt svårt att verkligen så här sätta fingret på hur många lukter finns och hur många kan vi känna, för kaffe till exempel har dussintals olika dofter. Så att det finns en mängd olika doftmolekyler som tillsammans, det blir liksom en symfoni av kemiska intryck som hjärnan tolkar som en kaffelukt. Det är inte bara liksom en sorts molekyl som kommer in i näsan, utan det är väldigt många. Och vi människor har ungefär 400 olika receptortyper. Så vi kan grovt sett reagera. Vi kan känna så många olika molekyler. Men i och med att varje doft som vi möter i vår vardag består av så många olika sorters lukter, så blir det en enormt stor rymd av olika doftintryck.
Mm.
Och då har det funnits en, och det är en annan myt som jag går igenom i boken. Man brukar säga att människan kan känna 10 000 dofter. Och det var bara liksom en killgissning, kan man säga, av forskare.
Ja.
Som har på något sätt slagit rot. Så folk tror att man kan känna 10 000 dofter. Förmodligen så är det flera miljoner dofter som vi kan känna. Men det är jättesvårt att bedöma. Just på grund av att de här kombinationerna kan ju vara väldigt komplexa.
Men kan man inte ens dela in i liksom lite, man kan ju säga, det luktar gott eller illa.
Mm.
Alltså väldigt trubbigt. Finns det några så att säga, olika kategoriseringar? Eller
ja, de här dimensionerna. Alltså. Mm. Ja, precis. Det finns väldigt mycket forskning på just vilka de här underliggande dimensionerna är som vi uppfattar dofter genom. Och den viktigaste är ju att det doftar gott eller äckligt.
Ja, det är det mest övergripande.
Ja, det är det som är. Så vi tenderar att sortera alla lukter som vi känner, tenderar vi att sortera in på en skala från liksom jätteäckligt till jättegott. Alla lukter hamnar någonstans på den skalan. Och det är den viktigaste dimensionen. Och det är ju naturligt i och med att luktsinnet är så kopplat till mat och dryck och överlevnad och att undvika att bli förgiftad och sådär.
Mm. Så ja, det är det handlar om, den här funktionen.
Approach och avoidance reaktioner. Sen har vi en andra viktig dimension som handlar om ätbarhet kontra giftighet. Och den dimensionen är alltså lite annorlunda. Den är skild från positivt och negativt. Så det kan vara till exempel, vi kan ju tycka om dofter som vi inte kan äta. Så att säga. Blomdofter är ju sällan del av maträtter, åtminstone inte i vår kultur. Så det finns positiva dofter, men som vi inte skulle vilja stoppa i oss det som luktar så. Så att den här skillnaden mellan vad som är ätbart och giftigt, den är då en sekundär dimension. Det finns också lukter som är väldigt ätbara, men som folk tycker luktar illa. Liksom lök och vitlök, om jag ger folk de dofterna i forskningslabbet, så brukar nästan alla säga att det luktar illa. Men de skulle ändå använda det i matlagning till exempel.
Mm. Och sånt som är just uppfattas som icke ätbart eller giftigt, det är sånt som också majoriteten av alla människor också tycker luktar illa.
De hänger ju ihop. Ja. De hänger ihop. Men det finns alltså undantag, som till exempel liksom vitlök tycker de flesta luktar illa om man får det i en anonym förpackning, så att säga. Men det är inte giftigt. Och folk förstår att det inte är giftigt. Och sen finns det liksom en parfymdoft som folk tycker luktar gott, men det är ju absolut inte ätbart.
Nej.
Så att det finns, de här två dimensionerna är de viktigaste, och de är skilda från varandra. Men sen finns det en debatt om hur många sådana här dimensioner finns det egentligen. Och förmodligen så är det väldigt många, men det är liksom lite oklart vad de betyder.
Mm. Men gemene man sådär, då handlar det om att lukta gott eller illa, man tycker om vissa och så.
Mm.
Du nämnde ju det här med doft och minne.
Mm.
Kan du ha några eller mer förtydligande kring det?
Ja, dels har vi då inlärda preferenser som jag pratade om med liksom dofter och smaker, och det kan även vara personer. Vi gillar vissa människors dofter på grund av våra erfarenheter då.
Mm.
Liksom vår partners doft eller våra barns doft till exempel. Men sen finns det ju de här så kallade proustianska minnena som kommer då från Marcel Proust och episoden med Madeleine-kakan och lindblomsteet, som är en väldigt känd passage när han äter den här kakan och doppar den i teet på spaning efter en tid som flytt. Och då väcks minnen och gradvis av hans barndom. Och det liksom väller ut över sidorna i romanen. Så att de här personliga minnena från barndomen, det är någonting som är unikt för luktsinnet. Just att det väcker så många minnen från just barndomen. andra sinnen väcker naturligtvis också minnen, men inte just från barndomen lika mycket.
Nej. Och är det också, man kan tänka sig att det är kopplat till funktionen då, att jag lär mig vad jag behöver akta mig för och vad jag vill ha mer av. Så att, liksom, mm. att man kopplar det till dofter, att det kommer in i minnesbanken då.
Ja, så skulle det kunna vara. Och vi föds med ett väldigt bra luktsinne. Så att när vi kommer ut, då är luktsinnet i princip färdigt redan. Så det utvecklas ungefär i mitten av graviditeten. Så faktum är att vi har redan lärt oss i mammas mage vad maten doftar som hon äter. Så att det finns viss evidens för att vi har redan börjat att liksom ställa in våra matpreferenser utifrån vad mamman har ätit. Så vi lär oss det här då redan från väldigt tidigt.
En väldigt intressant sak, det är ju det här att dofter inte har något namn.
Mm.
Alltså för färger, vi har olika färger, vi har turkos och rosa, alltså vi har namn, benämningar, egna namn.
Mm.
Men dofter har ingen namn, utan man ofta tar man väl något man liknar det med.
Precis.
Eller hur?
Precis, och det är något som intresserar mig väldigt mycket, för jag har liksom en bakgrund inom kognitionsforskningen, så att just språk och liksom sådana här så kallat högre mentala förmågor har alltid intresserat mig väldigt mycket, och just luktsinnet verkar vara liksom mutat. Vi brukar kalla det för att det är det mutade sinnet, så att vi har svårt att beskriva vad det är vi luktar på. Och frågan är varför. Och det här har lett till faktiskt ganska mycket debatt mellan mig och andra forskare. Så vi har liksom olika teorier om varför det är så. Och vissa menar att det bara är för att vi har inte lärt oss det helt enkelt. Så att det är bara det är bara något vi i vår kultur inte pratar om. Men jag tror inte att det är så enkelt. För det visar sig att nästan på alla ställen på jorden när man har studerat där så visar det sig vara... Luktsinnet är annorlunda. Det är svårare att sätta namn på lukter. Så att vi har en hypotes om att det handlar om hur hjärnan är organiserad. Så att hjärnan är luktsinnets kopplingar till språksystem är annorlunda än hur det visuella systemet är uppbyggt. Och att det gör att vi inte... har en lika effektiv koppling mellan våra språkhjärna och vår dofthjärna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jag menar, det skulle väl gå om någon satt, alltså rent teoretiskt. Alltså
det är möjligt att lära sig.
Ja, men om vi kommer överens. Det kluriga är ju då, för du sa att kaffe, hur många olika dofter kan... För man just kan ju säga att det doftar kaffe.
Mm.
Men det finns ju inte bara ett sätt att det luktar på.
Nej, precis. Dofter är lite liksom flytande.
De är osynliga också.
Ja, precis. Så det vi gör det är att vi vi säger att det luktar så som ett objekt som lukten kommer ifrån.
Ja,
om det är liksom kaffet som luktar, då säger jag att det luktar som kaffe, luktar som en citron. Och den här liksom, det är liksom objektbaserad namngivning. Så vi har inget abstrakt språk för lukter. Vi kan säga att det luktar kanske fräscht eller fränt eller aromatiskt. Eller,
när du kom in här, hur skulle du beskriva den doften?
Aromatiskt. Nej, fräscht.
Ja.
Det är ganska neutralt faktiskt.
Men, ja. Det är ju väldigt intressant att vi inte har. För när jag tänkte på det, så var det nästan lite irriterande. Men vi har ju inte det.
Nej.
Faktiskt.
Nej.
Men det här med att de är osynliga, kan inte det vara en faktor? Eftersom det är svårt att, om man inte ser det, så är det kanske att man inte är svårt att sätta namn på någonting som är osynligt.
Ja, precis. Så kan det vara. Och när vi gjorde en studie när vi gav, det var i samarbete med amerikanska forskare, då gav vi personer dofter genom att sniffa genom näsan och sen fick de det genom svalget. Så de fick den här, det så kallade ortonasala lukten då, att man sniffar, och sen den retronasala lukten genom svalget. Och så bad vi dem att beskriva lukterna. Och då visade det sig att samma lukter kunde beskrivas på olika sätt beroende på om lukten kom in genom näsan eller från andra hållet.
Man det är ytterligare komplicerat då.
Ja, men precis. För det, i och med att det är samma lukt, så borde man ju beskriva det på samma sätt. Men då använder de mer ord. När man sniffar, då använder man mer visuella. Så man kunde till exempel höra att de beskrev en lukt som att den är färggrann. Men när de då har lukten i svalget, då är det mer, det här är en kittlande lukt. Eller då är det mer liksom någonting som, alltså det är som att hjärnan tolkar lukten utifrån något annat sinnesintryck som man borde känna tillsammans med lukten. Och att det då skiljer sig mellan om lukten kommer från svalget eller utifrån kroppen. Oavsett vilken orsak det har, så verkar det som att så som vi beskriver luktsinnet, det handlar mycket om vilka andra sensoriska intryck som borde hänga ihop med lukten. Så det hänger ihop lite grann med det du säger om att vi ser inte alltid lukten och varifrån den kommer.
Nej.
Så jag får väldigt ofta frågan just om lukter när man kommer in i någons lägenhet och så luktar det på ett visst sätt. Det är något som nästan alla vill veta. Liksom, varför är det så? Varför bryr vi oss om det? Kanske är det så att när vi kommer in till en ny lägenhet, som jag när jag kom in hos dig, så vet vi inte vad det är som luktar. För att det är en blandning av möbler och vad du har ätit för mat och vad som finns i skafferiet och kanske målarfärgen på möblerna och allt möjligt som spelar in. Men det är svårt att urskilja exakt vad det är, men man får liksom en känsla. Och den är väldigt intagande. Så vi vill kunna koppla det till ett fysiskt objekt. Men när vi inte kan det, då blir det så här, vad är det här för?
Uh-huh.
Vad är det här för lukt egentligen?
Och återigen, det är kopplat till känslor.
Ja, precis. Och vi vill veta vad det är, för att det är, lukter kan vara skadliga. Det kan göra oss sjuka.
Ja, om du kommer in och så luktar det bränt eller brinner. Mm. Att du känner då att det är en fara då, till exempel.
Precis, så vi har liksom ett behov av att vilja identifiera källan till lukterna. Och det är återigen, det är det här överlevnadsvärdet som...
Ja, och sen också ytterligare är ju att vi kan uppleva lukter olika. Man har olika bra luktsinne.
Mm. Stora skillnader mellan personer.
Ja.
Så att, och vi har inget sätt att korrigera för det, så... Har vi dålig syn så kan vi skaffa linser eller glasögon eller göra en operation. Men inget av det här går ju att göra med näsan än så länge.
Nej.
Så det vore en otrolig stor innovation om någon kunde hitta ett sätt att liksom korrigera för luktproblem på samma sätt som man gör med synproblem eller hörselproblem.
Men hur mäter man då? Kan jag ta reda på om jag har bra eller dåligt luktsinne?
Mm. Absolut. Och det som händer då om du skulle till exempel komma till Stockholms universitet och bli undersökt av oss i forskargruppen. Då skulle vi presentera en och samma lukt många olika gånger i olika koncentrationer. Och vi gör det då i ett så kallat triangeltest. Så att du får tre lukter per försöksomgång. Men det är bara en av lukterna som är reell.
Ja, det gäller att sätta den.
Och de andra är tomma.
Ja.
Och, så att det finns en svag lukt och två som inte innehåller någon lukt. Och du ska känna vilken är den som är, vilken är annorlunda. Och
så justerar man.
Och så justerar man den här koncentrationen.
Syntesten blir mindre och mindre bokstäver.
Precis.
Ja.
Och sen kan man gå upp och ner i koncentration tills man hittar den här tröskeln där du börjar kunna känna mer än 50% av gångerna så får du rätt. Och då har vi efter mycket om och men så har vi satt en tröskel på dig.
Mm.
Men det som är grejen med de här trösklarna är att vissa personer, det är inte alla personer som har bra liksom en låg tröskel som är känsliga för ett visst ämne. Det behöver inte alltid betyda att de är känsliga för alla ämnen. Så att det är också det. Så att det är otroligt svårt att liksom säkerställa ett objektivt mått på hur känsligt luktsinne man har. Särskilt efter covid. För många har ju vittnat om att jag kan känna kaffelukten men luktar inte riktigt som tidigare. Vissa nyanser finns inte där längre. Så man har liksom förlorat delar av luktförmågan men inte hela luktförmågan. Så luktsinnet kan slås ut på lite mystiska partiella sätt.
Och apropå det, för du har ju ett kapitel som handlar om covid. Något som du beskriver där som är intressant, det är ju de som upplever att de inte känner någon lukt längre. Och vad det får för konsekvenser. För det har man ju inte själv upplevt. Men som beskriver just det där med att man helt plötsligt känner sig utanför och saker försvinner. Man känner inte doften av sig själv eller maten. Alltså sånt som man kanske inte tänker på för man blir av med det.
Nej, jag tycker det är så intressant. Det har aldrig hänt mig personligen att jag förlorat luktsinne. Men de här beskrivningarna är ofta närmast existentiella. Att man känner sig liksom som en främling i tillvaron när man inte har ett luktsinne. Att vissa beskriver det som att man upplever omgivningen på en skärm. Så att man är liksom inte en del av verkligheten. Utan man ser den på en skärm. Och det är ju en väldigt obehaglig känsla. Kan jag tänka mig.
Uh-huh.
Så att, och man känner inte hur man själv luktar. Man känner inte hur ens barn eller ens partner luktar. Man känner inte hur maten luktar. Alla de här lukterna, även de dåliga lukterna, skapar ju liksom känslomässiga reaktioner hos oss. Och de här vardagliga känsloreaktionerna tror jag är en ganska betydande del av vad det innebär att leva och vara människa och sådär. Så utan dem så verkar det som att världen blir väldigt mycket fattigare. Och det är därför man ser då att folk blir deprimerade och får problem med sina relationer och känner sig ensamma när de förlorar luktsinnet. Det är ganska vanligt.
Det måste vara en otrolig aha-upplevelse för de som blev av med det och sen fick tillbaka det. Sen, alltså, för det finns de som fortfarande har problem med det efteråt.
Så är det. Och förmodligen är det så att över 90%, ungefär 90% kanske även ännu mer, har fått tillbaka luktsinnet efter covid. Då, att den vanliga sjukdomsperioden är en vecka till 3 veckor ungefär. Och sen går det tillbaka. Så man förlorar luktsinnet i några dagar upp till en månad. Men sen går det tillbaka. Det är det normala förloppet. Då. Och det var faktiskt vanligast i första vågen av corona. Så de här senare varianterna av coronaviruset verkar inte ha slagit lika hårt på just luktsinnet. Men just den här första vågen då folk var väldigt förvånade när de drack kaffe på morgonen och det smakade ingenting. Det var det så man märkte det ofta.
Mm.
Och man kunde se det också i recensioner online för så här doftljus. att folk började skriva, men det här luktar absolut ingenting, vad är det här för produkt? Och det var just i början av covid-pandemin, så att folk hade liksom inte fattat att det var inte ljuset det var fel på, utan deras luktsinne.
Ja. Så. Men har du gjort en studie och följt upp dem som så att säga blev av och fick tillbaka, hur de värderar och ser annorlunda på sitt efteråt?
Ja, dels så det finns inga stora sådana undersökningar, men en studie som jag refererar till i boken försökte då upprepa det här resultatet som jag nämnde inledningsvis, att en majoritet valde bort luktsinnet om de fick välja ett sinne. Och nu var det, efter pandemin, så var det betydligt färre som skulle välja att förlora luktsinnet. Så att om man jämför liksom luktsinnets betydelse, så argumenterade de här forskarna för att liksom pandemin har haft en effekt. Det har varit en ögonöppnare eller kanske näsöppnare för just luktsinnets betydelse. Så någon typ av effekt har det här haft.
Mm.
Men det finns också många som fortfarande lider av ett förvrängt luktsinne eller ett försämrat luktsinne. Vissa har förlorat det helt, men många har förlorat det delvis. Att det har återhämtat sig, men inte till 100%. Och då kan det bli så att man upplever lukter som annorlunda än tidigare. Man känner inte alla molekyler. Och det kan ju göra att ens favoritmat eller favoritdryck helt plötsligt inte är bra längre. Så det här är liksom små saker kanske man kan tycka, men har stor betydelse för enskilda personer.
Hur bra luktsinne har vi jämförelsevis med djur?
Det där är en intressant fråga, för det här är en av anledningarna till att luktsinnet har varit så underskattat. Många liksom filosofer, jag har gått tillbaka till liksom antikens Grekland och läste att Aristoteles skrev att människan har liksom det sämsta luktsinnet i naturen, och luktsinnet är det sämsta av våra sinnen. Så att vi har väldigt bra sinnen, men inte luktsinnet. Och det var bara baserat på hans egna åsikter. Och den här typen av ståndpunkt har varit vanligt förekommande bland just filosofer och intellektuella. Immanuel Kant skrev liknande saker till exempel om luktsinnet. Så det är egentligen först nyligen som vi har bra data på hur bra luktsinne människan har i jämförelse med andra djur. Och det är en svensk kollega till mig, Mattias Laska, som gjorde den sammanställningen som publicerades 2016. Då jämförde han då för samma molekyl vilket djur har, liksom, är det människan eller är det andra djur som har haft som har känsligast näsa. Då visar det sig att människan i nästan alla exempel kan känna fler svaga lukter än vad de icke-mänskliga djuren kan, med undantag för hunden. Så att vi tenderar att jämföra oss med våra hundar, och naturligtvis så har ju de ett fantastiskt luktsinne, men nästan alla andra djur, då är vi jämförbara eller till och med bättre än dem.
Har man testat alla andra djur? För några stycken i boken, tror jag.
Precis, det finns ett 20-tal djur som man har tillräcklig evidens för att kunna göra den här jämförelsen. Mm. Så att man har ju inte testat alla djur naturligtvis. Och sen finns det ju många olika molekyler också att undersöka. Så att man får göra den här bedömningen baserat på den forskning som finns naturligtvis. Men
den säger att vi har näst bäst.
Näst bäst.
Mm. Men hundar är överlägsna.
Mm. Mm.
Vargar då? Det kanske ingår.
Vargen fanns inte med i den här genomgången. Så att det är ju,
jag tänker hunddjur.
Det är troligt att andra hunddjur har bättre luktsinne än människan.
Ja.
Så att, men de är exceptionella. De har mycket, de har ju en stor nos, och den här nosen är liksom fullspäckad med receptorer som kan fånga upp.
Det finns ju många björnar eller alltså, ja, som har liknande, jag vet inte.
Precis, björnen fanns inte heller med i den här undersökningen. Så björnen är, de här stora vilda djuren är ju liksom inte lika väl undersökta.
Nej.
Det finns ju en tonvikt mot liksom mindre djur som man kan husera i forskningslaboratorier och sånt där.
Mm. Möss och kaniner då.
Ja, ja men precis. Så att det är ju inte en så att säga, objektiv totalbild. Men det är ändå en tydlig poäng att människans luktsinne är väldigt bra.
Mm. Bättre än vad den har ryktet om sig att vara.
Ja, precis. Och jag måste säga en till sak om det. Och det finns liksom en kulturell association att just luktsinnet det på något sätt påminner oss om så att säga primitiva djur. Att det är liksom primitiva djur som håller på och luktar och att vi människor, vi ser oss omkring och vi är liksom uppresta och vi kan se på långt håll och vi tänker om det vi ser och vi kan prata, vi använder ljud. Så att just syn och hörsel, det är liksom våra smarta sinnen, det som gör oss till människor. Medan luktsinnet är liksom en primitiv rest av vår evolutionära förhistoria. Och det tror jag är en stark kulturell fördom som har gjort att de här filosoferna och författarna har skrivit om att vi har ett så dåligt luktsinne.
Mm.
Men det stämmer ju inte då.
Och då också det här med att vi faktiskt kan förbättra, kan träna vårt luktsinne. Mm. Eller hur? Det har du exempel på. Det går.
Mm, det går.
Hur då?
Ja, det beror lite grann på vad man har för utgångspunkter och vad man vill träna. Så att om man har förlorat luktsinnet i covid till exempel, som är ett nutida vanligt problem, då finns det träningsprogram och vi har utvecklat ett då i samarbete med kollegor på Karolinska institutet. Så då har vi gjort en träningsprogram där man helt enkelt ska lukta på vardagslukter som man har typ i kryddskafferiet till exempel. Och det är en hemsida som heter smelltrainingapp.com. Det är liksom en gratis hemsida där man kan logga in och så berättar datorn för en vad man ska lukta på och att man ska koncentrera sig på lukten och sen byter man lukt och så gör man det här. Och det är ett sätt att aktivera luktsinnet och den typen av metodik har utvärderats och man har funnit att de som gör det efter att de har förlorat luktsinnet, de har en trefaldig chans att få en förbättring jämfört med de som inte tränar. Men om man redan har ett okej luktsinne, man har inte förlorat det i covid, men man vill bli bättre, då kanske inte det är den metod som man ska använda. Då är inte rehabilitering inte målet, utan då är liksom expertis är målet. Om man vill bli en parfymör eller en vinexpert till exempel, då ska man istället lära sig att komma ihåg vad olika luktnoter, man ska sätta namn på dem. Så genom att sätta namn på dem så kan man urskilja mer och mer komplexa kombinationer. Och det är det som skiljer en luktexpert från gemene man.
Alltså luktnoter, är det som flera noter? Ett vin kan ha flera noter.
Precis, och en parfym har flera noter.
Just det, det är lite mandel och lite...
Ja, men precis, precis. Och ibland så får man intrycket av att de här experterna bara fabulerar och hittar på sådana här noter som ingen annan kan känna. Men jag menar till exempel, jag vet att säga, i vitt vin att vissa finns en not som är liksom kattkiss. Det är liksom en not som ska finnas i vissa viner och att det är någonting som förhöjer doften. Men noten är liksom kattkiss. och vinprovare är väldigt duktiga på det här, så att det är inte påhitt.
Nej. Men
vi har sett att de är väldigt duktiga på
det. Men använder de samma noter eller hit kan man hitta på nya?
Det finns, alltså det beror lite grann på, det finns system för att lära sig det här. Så det finns liksom, men vinskribenter, de brukar ofta liksom göra sig ett namn av att hitta väldigt exotiska beskrivningar av lukterna. Och då kan det vara liksom associationer som de har som är väldigt, ja men som kan vara väldigt aparta. Men det är roligt att läsa. Så att liksom vinrecensioner, det är ju nästan en litterär genre. Så att man ska inte blanda ihop det med liksom expertis som finns i de här vinsällskapen, Masters of Wine till exempel, där man har väldigt systematisk approach till studieobjektet då, vin.
Nej.
Så att, men just vinprovning har fått lite dåligt rykte på grund av att det är ju en genre då, så där folk tar ut svängarna ganska mycket.
Tiden rinner iväg. Vi har ju pratat lite om mycket. Boken innehåller väldigt mycket. Är det någon pusselbit som vi inte har pratat om som du vill nämna?
En aspekt som jag tycker är väldigt rolig med den forskning som vi gör, det är ju hur man kan använda lukter på nya sätt. Så vi har haft ett forskningsprojekt som handlar om att skapa luktbaserade tv-spel. Så då har vi gjort en typ av ett vinprovningsspel för virtual reality. Så man har VR-glasögon på sig och så har vi byggt en ny typ av luktmaskin som man kan hålla i handen. Och den här luktmaskinen, den kan leverera olika noter i kombinationer. Och det kan man variera då. Så då kan man göra, vi har skapat en virtuell vinkällare. Och där ska man känna igen olika vinnoter i vin. Så man plockar upp ett vin i virtuellt vinglas och luktar på det. Och så ska man identifiera de olika doftnoterna. Och folk kan då bli bättre och bättre på att göra det. Så det är bara ett exempel på hur vi skulle kunna använda luktsinnet i helt nya sammanhang som vi inte har tänkt på. Och det finns andra, jag tar upp ganska många sådana exempel i boken, på kanske om 20-30 år så kanske det är helt normalt att gå och köpa lukt-tv-spel eller andra användningsområden som vi inte ens vet om existerar idag. Så jag tror att luktsinnet har en potential för att berika våra liv på sätt som vi inte alltid inser.
Sista frågan då. Förutom att läsa boken, vad har du för rekommendation till den som lyssnar?
Att vara medveten om de lukter som finns i din omgivning. Både de goda lukterna och de äckliga lukterna. Och vara nyfiken på lukter. Det är något som gör livet rikare.
Mm. Om man lyssnar på det här och har någon fråga till dig, vad hittar man dig lättast?
Jag finns på Twitter. Jo Criollo är min användare där. Jag finns även då på Stockholms universitet, så det är jonas.olofsson@psychology.su.se, så man kan hitta mig på universitetets hemsida om man vill mejla.
Tack för att du är med.
Tack så mycket.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.